Så inför att vi tar Herrens måltid så ska vi fortsätta att titta på Nehemja. Den här gången kapitel 2. Nehemja kapitel 2 finns i våra lånebiblar på sidan 705. Så Nehemja 2, 705. Nehemja är den sista historiska boken vi har. Ester kanske, men i slutet på de historiska böckerna i alla fall. Så sidan 705, och vi ska läsa två delar. Den långa är de första 9 verserna, och sen så ska vi titta på verserna 17 och 18 tillsammans. Så här lyder Herrens ord från Nehemja kapitel 2. Detta hände i månaden Nisan, i Artaxerxes 20:e regeringsår. Vin stod framdukat inför kungen, och jag tog vinet och gav det åt honom. Jag hade aldrig tidigare visat mig bedrövad inför honom. Han frågade mig: varför ser du så bedrövad ut? Du är ju inte sjuk, då måste du ha någon sorg i hjärtat. Då blev jag mycket rädd. Och jag sa till honom: må kungen leva för evigt. Skulle jag inte se bedrövad ut när staden där mina fäders gravar finns ligger öde och deras portar är nedbrända? Kungen sa till mig: så vad önskar du? Då bad jag till himmelens Gud och svarade sedan kungen: om det behagar kungen och om din tjänare funnit nåd inför dig, så sänd mig till Juda, staden där mina fäders gravar finns, så att jag kan bygga upp den igen. Då frågade kungen mig, medan drottningen satt vid hans sida: hur länge varar din resa och när kommer du tillbaka? Eftersom jag funnit nåd inför kungen och han ville sända iväg mig, nämnde jag en bestämd tid för honom. Jag sa till honom: om kungen finner för gott, så låt mig få brev till ståthållarna i landet på andra sidan floden, så att de låter mig passera deras land tills jag når Juda. Och ett brev till Asaf, uppsyningsmannen över den kungliga skogsparken, så att han låter mig få virke till att bygga upp portarna till borgen som hör till templet, och virke till stadsmuren och till det hus där jag själv ska bo. Och kungen gav mig det, eftersom min Guds goda hand var över mig. När jag kom till ståthållarna i landet på andra sidan floden gav jag dem kungens brev. Kungen hade också sänt mig med mig härförare och ryttare. Och så tittar vi på han går runt i Jerusalem och tittar på förödelsen, och sen i vers 17 så pratar Nehemja med judarna i staden och säger så här: men nu sa jag till dem: ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger öde och portarna är nedbrända. Kom, låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte behöver bli föraktade mer. Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sa de: låt oss stå upp och bygga. Och de fattade mod för det goda verket. Så lyder Herrens ord. Vi har ju förra veckan, eller för 2 veckor sedan, lyssnat till Anders när han började det första kapitlet i Nehemja. Och vi såg där att Nehemja hade fått ord från Jerusalem att Jerusalem ligger öde och nedslagen. Och vi hörde att Nehemja blev väldigt ledsen över det här. Och han grät och han bad. Och nu när vi kommer in i våran text, då har det gått 4 månader. Så det första kapitlet börjar i månaden Kislev. nu är vi i månaden Nissan, som är den första månaden på året för judarna. Så vi har alltså kommit 4 månader senare. Och Nehemja fick ju reda på hur det låg till med Jerusalem. Han grät bittert och han bad. Och de här 4 månaderna som har gått verkar ha tagit på honom. Han har säkerligen varit i bön till Gud under hela den här tiden. Bön och grubblande säkert och tankar. För Nehemja, kung Artaxerxes munskänk, var deprimerad. Och han var så pass deprimerad att det syntes på honom. Kungen såg det och undrade vad det var med honom. Och det är ju en uppenbar undran. Hur är det med dig? Du ser inte så glad ut. Och det kanske inte vi tycker är så konstigt. Men så var det stod där. Det står, varför ser du så bedrövad ut? Du är inte sjuk. Du måste ha sorg i hjärtat. Hur reagerade Nehemja på att kungen sa det? Står så här, då blev jag mycket rädd. Varför blev han mycket rädd? Jo, för att under den här tiden så sågs kungen som en väldigt speciell person. Och att vara i närheten av kungen ledde till lycka. Om du kom in för kungen och var ledsen, då var det inte helt omöjligt att kungen skulle ta ditt huvud och gå till nästa person. Man fick inte vara ledsen inför kungen. Så Nehemja var rädd när kungen såg. Men han svarade ändå. Han var bedrövad. Men kungen frågar, men varför? Eller vad är det med dig? Och han säger, skulle jag inte se bedrövad ut när staden där mina fäders gravar finns ligger öde och deras portar är nedbrända? Och här kan man nästan känna liksom hur, vad kommer kungen göra? Kommer han att beordra Nehemja att dö? Eller kommer han att göra någonting? Och vi ser att Nehemja får nåd inför kungen. Och kungen svarar, så vad önskar du? Och jag tycker det är intressant att här, det första Nehemja gör är, han får reda på att han får nåd av kungen. Kungen säger okej. Okay. Det är okej. Vad vill du ha? Och det första han gör är att be till Gud. Det står, vad önskar du? Säger kungen. Då bad jag till himmels Gud och svarade sedan kungen. Så Nehemja, han har bett här i 4 månader. Och han har tänkt och kanske planerat hur han ska göra och hur han ska få nåd inför kungen och få åka iväg. Och så kommer vi till den här punkten. Och kungen säger, vad behöver du? Då den första han vänder sig till är Herren och han ber. Det står inte vad han ber, men jag tänker att det är någonting i stil med Herre, ge mig rätt ord att säga här. I Nya Testamentet så säger Paulus att vi inte ska oroa oss för vad vi ska säga när vi står inför ståthållare. För den heliga anden kommer att ge oss ord. Jag tänker att det är samma här. Nehemja ber, Herre, ge mig de orden som jag ska säga. Så han, Gud öppnar en dörr för honom och han ber igen. Så vi ser alltså gudsmannen Nehemja. Han är böneman på 2 sätt. Han ber länge med tålamod, 4 månader. Och han ber på stället, han talar med Gud och han lyssnar till Gud. Och hans 4 månader av bön ger frukt. Och nu får han be igen, en snabb bön. Och så lägger Nehemja fram sin plan. Och jag tycker det är ganska intressant. Det känns lite som att, oj, nu fick han plötsligt möjlighet att tala om för kungen vad han behövde. Men han har ju uppenbarligen tänkt igenom det här ganska väl. För Nehemja lägger nu fram sin plan, Guds plan. Han har säkert planerat och tänkt vad han skulle göra. Och kanske är det så att Gud har gett honom den här planen i den här tiden de har spenderat. Men Nehemja har i alla fall en färdig plan. Och nu läggs den till verket. Den här planen har liksom utkristalliserats genom bön. Och nu i Guds perfekta timing så sätts den igång. Vi ser att Nehemja visste hur länge han skulle vara borta. Han visste att han ville ha brev till ledarna. Han visste att han behövde virke. Och kungen gav det till dem. Och kungen skickade också med sig soldater. Och jag tycker det är intressant. Det är någonting som Johnny sa idag också. Att Gud arbetar genom alla. Och här ser vi samma sak. Kungen, han var inte en gudsfruktig man nödvändigtvis. Men Gud hade en plan. Och Gud använder alla möjliga människor och makthavare. Inklusive kungen av det största riket på jorden. För att utföra sin plan. Och vi såg ju det om och om igen i Esra också. När Gud påverkade kungarna att göra vissa saker. Men här använder Gud Artaxasta, eller jag har lärt mig hans ord på som Artaxerxes. Men Artaxasta säger man visst på den nya översättningen i svenska. Att Gud ska bygga upp sin stad igen. Och jag tänker att det finns en lärdom här. Att när vi som församling ber och planerar för som väckelse i den här staden, en lokal, allt de här sakerna. Låt oss be och lyssna till Gud. Både långsiktigt och när vi får chans att få en lokal till exempel, be i stunden. För vi planerar det Gud har lagt på våra hjärtan. Och vem vet, plötsligt i Guds perfekta timing så kommer det. Och vi kan planera så gott det går och sen när Gud öppnar dörren så har vi en plan redo. Så låt oss göra det som församling. När det är dags att gå så är det dags att gå. Och Nehemja, han gick. Han gick i Guds namn, i Guds tid och med Guds goda hand över sig, står det. Och när han kommer till Jerusalem så är det så att han stannar där i 3 dagar utan att prata riktigt med folk och säga varför han kommer. Och sen så går han ut en natt. Så går han ut till väster om Jerusalem. Och så går han mot sols runt Jerusalem och tittar på alla de fallna murarna och alla portar och sånt. Och vissa portar är så dåliga så hans dragdjur, liksom, han kan inte rida igenom dem utan han får krypa igenom. Liksom. Så han kollar över situationen så att han vet vad som behöver göras. Och sen när han vet vad som behöver göras så kallar han folket till sig. Och så säger han, ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger öde, portarna är nedbrända. Kom, låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte behöver bli föraktade mer. Jag tycker det är intressant att det är föraktet mot Guds folk som är Nehemjas drivkraft. Han vill att Guds stad ska byggas upp igen för att Guds folk inte längre ska bli föraktade. Judarna har varit tillbaka nu i nästan 100 år. Eller kanske till och med lite mer än 100 år. Men de hade levt med trasiga murar. Inget hade hänt på länge. De här judarna, de levde i ruiner, men de hade nog vant sig vid att det blir inte bättre än så här. Kanske såg det ut som en omöjlighet att bygga upp de här murarna. Kanske var det så att fienderna runt omkring tycktes för många. Eller kanske så var det så som det var under Esras tid att de var alldeles för upptagna med att bygga sina egna hus än murarna. Så de här människorna som var där, de såg inte det stora problemet. Eller så vågade de inte ta tag i det. Men nu kommer Nehemja i Guds timing. Och Nehemja öppnar deras ögon för deras problem. Och då ser de sitt problem. Och så ställer de sig upp och så säger de, okej, låt oss stå upp och bygga. De här människorna, de behövde nya ögon att se med. De behövde en gudsman som pekade på deras problem. Så Guds plan var att folket skulle bygga upp Guds stad igen. Och han fick den planen i lås genom att en gudsman grät och bad över sitt folk. Och att den här gudsmannen Hemja visade folket deras trasighet och hjälpte dem att ta tag i det och bygga igen. Och det kopplas, tycker jag, ihop med en annan plan. I månaden Nisan, står det i första versen här, så satte inte bara Gud igång en plan för Nehemja och återuppbyggnaden av Jerusalem, utan precis i de här verserna så sätter Gud igång en annan plan. Det är så att de här verserna är väldigt viktiga i den bibliska historien. Man kan undra varför. Jo, om vi tittar i profeten Daniels bok. Daniel levde ju under fångenskapen i Babylon, så 150 år sedan ungefär, sedan den här boken utspelas. Och i Daniel kapitel 9, vers 25. Vi kan ju titta där om ni har biblarna. Ska vi se Daniel innan Hosea på sidan 1316. Daniel 9, 25 och 26. Så här har vi, Daniel fick en profetia. Och ängeln Gabriel kommer till Daniel och förklarar den här profetian. Och det står så här i Daniel 9, 25. Det står, det ska du veta och förstå, säger Gabriel. Från det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas och byggas upp till, fram tills dess att den smorde fursten kommer, ska det gå 7 veckor och 62 veckor. Gator och vallgravar ska byggas upp igen trots svåra tider. Men efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras, helt utblottad. Och sen går det vidare och pratar om andra veckor och sådär. Men det står alltså från den tiden när ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas tills dess att den smorde fursten ska komma, ska det gå en viss tid. Och vi ser här i Nehemja 2 att orden om att återställa Jerusalem och bygga upp den igen kommer här år 445 före Kristus. Och de här 69 veckorna, det handlar om årsveckor. Judarna hade en uppdelning av sina år i 7-årsperioder. De hette shemittas. Men på svenska så säger vi veckor. Årsveckor kan man säga. Och Gabriel, han säger här att om 69 gånger 7 år kommer den smorde första. Och från det här tillfället när Artaxerxes gav order om att återbygga Jerusalem i våran text. Och de här 7 gånger 69, alltså 483 år framåt på den judiska kalendern, så kommer vi till år 32 efter Kristus. Vissa säger att det är på dagen när Jesus rider in i Jerusalem på åsnan. Andra säger att det är på dagen när han dör på korset. Men det är ju skillnad på en vecka där. Jag tänker att det är ganska häftigt hur nära det är i alla fall. Så ja, Gud startar inte bara planen med Nehemjas återuppbyggande av Jerusalem i den här månaden Nisan. Han startar också Daniels förutsägelse om Jesu, den smorde förstens ankomst. Och jag tycker det är väldigt häftigt. Och precis som Nehemja så kom Jesus till ett folk som levde i ruiner. Kanske mer skänsligt. Men han kom, Jesus kom och han grät för dem. Jesus kom och bad för dem. Och han visade dem deras trasighet. Och sen tog Jesus på sig deras trasighet själv. Och han tog på sig deras synder. Han dog för dem. och han uppstod igen så att våra liv som var i ruiner kunde bli till byggstenar i Guds nya tempel, i Guds stad. Och nu får vi se fram emot det nya Jerusalem som ska komma från himlen en gång. Och nu efter lite bön och annat så kommer vi att ta brödet och vinet för att komma ihåg vad den här smorde försten Jesus Kristus gjorde för oss. Amen.